Det var väldigt trevligt att få återse dig igen. Och faktum är att jag hittar inte hit. Jag har skaffat en liten leksak till min bil som heter GPS. Ja. Så när jag var där hemma så matade jag in Butiksgatan 3. Och så visste jag att det ska vara ett rött hus. Och så stannar jag här utanför och så säger den här GPSen till mig: nu är du framme. Men det här är inget rött hus. Och jag tittar runt omkring och ser ingenting. Och så kör jag vidare. Och så säger GPSen hela tiden till mig: gör en U-sväng, gör en U-sväng, ta till höger, ta till vänster. Och nej, jag kom hit en gång till och tittar mig runt omkring och ser inget rött hus. Så jag kör igen och GPSen säger till mig: vänd om, kom tillbaks, gör en U-sväng. Och så kör jag runt här och så träffar jag en man här borta. Och så säger jag: var ligger missionskyrkan i Idu? Ja, man sa han, det ligger här borta, det var precis kört förbi. Och då kommer rätt. Det är nästan ett litet vittnesbörd bara det. Om hur vi har en mental inställning till saker och ting, att så här är det. Och så helt plötsligt så är det på något annat sätt. Allting som är runt omkring oss säger till oss: nu är du framme. Och så går vi ändå vidare. Och de inre signalerna och signalerna runt omkring säger: vänd om. Du är fel. Du ska göra en U-sväng. Det var ett litet vittnesbörd om det här. Jag tycker det var ganska fantastiskt faktiskt. Väldigt trevligt att vara här. Det är ju ganska många år sedan jag var här. Jag vet faktiskt inte hur många år sedan det är. Men jag har varit lite försiktigare de sista åren här. Och det beror på att jag har haft en ganska jobbig tjänst. Nu har jag inte det längre. Och nu har jag lite bättre tid. Och därför var det väldigt trevligt när du ringde och så säger jag: visst, jag kommer jättegärna. Och du har ringt så många gånger. Det är väldigt trevligt. Idag är det ju ett tema, söndagens tema är ju förlorad och återfunnen. Och när jag satt och funderade på det här med återfunnen, så satt jag och spånade lite grann och tänkte: vad finns det för situationer i mitt liv som jag kan relatera till där jag tycker att på något vis så var det en vändpunkt? Och jag tror att vi alla har såna upplevelser. Då vi på något sätt känner: ja, men där var en vändpunkt som betydde väldigt mycket för mig i mitt liv. Och en sån vändpunkt, den inträffade när jag var 5 år. Och det är ju inte så många år sedan, eller hur? Nej. Då var det så här, och det är möjligt jag har berättat innan, men då var det så här att vi fick hem ved. Och den veden skulle ner i källaren. Och det var det roligaste vi barn visste. Därför att vi hade en rutschkana uppifrån ner i den djupa källaren. Och den här rutschkanan, den släppte så att säga ungefär 1 meter ifrån golvet. Och vi visste att när vi hade slängt ner hela den här vedhögen till min pappa som stod där nere, så sa han till oss: nu är det er tur. Och vi som var där uppe i solskenet så här som idag, vi såg ingenting i mörkret där nere. Utan vi bara kastade oss rakt ner på den där rutschkanan. Och där nere stod far och tog emot. Och jag har många gånger funderat på: hur vågade vi? Därför att vi visste att om inte han tog emot oss så skulle vi slå oss fördärvade. Men det var ett par saker som gjorde att vi vågade. Det ena det var att vi kände igen rösten. Det andra det var att vi hade ett förtroende för vår far. Att han skulle ta emot oss när vi gick ner. Sådär. Den där händelsen och många, många andra har påverkat mig väldigt mycket. Och det är lite grann som man ibland säger så här, att alla forsar, oavsett hur strida och hur strömmande de är, så har de alltid någon upprinnelsepunkt. Och ibland så får man gå tillbaks till början. Till den punkten där det började. Och så kan såna här händelser som för mig inträffade när jag var 5 år, så kan jag få gå tillbaks till det här och relatera till detta, att detta var en händelse som jag får gå tillbaks till, därför att jag kände igen rösten och det grundmurade förtroendet för min far, det fanns där. Och jag visste att även när jag kastade mig ut i mörkret, så fanns där en famn som tog emot mig. Nu ska vi be. Tackar vi dig, himmelske Fader, för denna gudstjänsten. Du ser att vi inte är så många här, men du är mitt ibland oss här. Denna fantastiska, fina sommardag. Denna värme som vi har längtat efter så många gånger. Och som nu, Herre, nu har den kommit och vi bara njuter. Och så får vi också njuta av det som du har att ge oss här under den här gudstjänsten som vi har här idag. Och nu ber vi, Herre, att du på ett rikt sätt välsigna oss alla. Amen. När jag fick den här frågan att komma hit, så hade jag fick en sån här ögonblicksbild. Ja, jag ska berätta om det här. Men sen ringde du i veckan här och frågade, skulle vi inte kunna ha det här med nattvardsfirande också? Och så började jag fundera kring de här formerna, kring just det här med nattvard och nattvardsfirande. Den gudstjänsten som vi har här nu, det är ju faktiskt en av de absolut äldsta gudstjänstformer som finns i svensk kristenhet. Vi tror att den är ungefär 2000 år gammal. Alltså upprinnelsen är Jesus i övre salen. Men det var inte riktigt där det började. Utan det börjar för ungefär 3500 år sedan. Och jag ska läsa ett sammanhang ur Andra Mosebok 12. Det är så här att situationen är denna för Israels folk. De är i Egypten. De är i fullständig hopplöshet. De har varit i Egypten 490 år. De är uppgivna. Lovsången har tystnat. Absolut inga segersånger. Inga förhoppningar om en bättre framtid. Utan det krävs bara mer arbete och arbete. Och allt detta gör att man inte ens har tid för gudstjänster. Precis i denna hopplösa situation av uppgivenhet, så kommer Gud. Och så kallar han på Mose och så kallar han på Aaron. Och så säger han så här. Med början på den femte versen i Andra Mosebok 12. Så här ska ni göra. Ni ska ta ett felfritt årsgammalt lamm av hankön. Det ska ni välja ut. Och ta det antingen från fåret eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträdet i husen där man äter det. Och köttet ska ätas samma natt. Och så hoppar vi till den 12:e versen. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet ska för er vara ett tecken på det hus där ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Och i 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur huset. Gud bryter in i en fullständigt hopplös situation. Och precis i detta sammanhanget så är upprinnelsen till det vi firar idag, den heliga nattvarden. Folket, de säger så här: vi har läst ditt ord, vi har bett, var är du någonstans? Precis som vi får säga många gånger, vad finns det för mening med detta? Men här har de varit i 490 år. Och just denna gudstjänsten som nu Mose och Aaron får, så att säga, en ingivelse av Gud, den får otroligt politiska och sociala och ekonomiska konsekvenser. Och det kommer att hålla på i många, många hundra år. Och den håller på fortfarande. Och ibland så kan man tycka att det här med politik och kristendom inte riktigt hör ihop. Men denna gudstjänsten, den fick verkligen politiska konsekvenser och har det fortfarande. Och jag tror så här, att den kristendom som inte är berörd av politik, eller den politik som inte är berörd av kristendom, då är inte kristendomen mycket att ha. Utan det är så här att all kristen tro får konsekvenser, även politiskt. Nattvarden, den firas väldigt ofta och det får konsekvenser. Och just detta att det får konsekvenser, det var ju precis det som var meningen. Därför att det var ju det som skulle göra saltet salt och det som skulle förhindra förruttnelser i inte bara församlingen, inte bara i arbetslivet, inte bara i ekonomi och inte bara politiskt, utan den här händelsen, den första nattvarden, den fick konsekvenser. Så kommer vi till Jesus. Och vi har ju det i många av evangelierna. Hur han kommer in i staden och så säger han till lärjungarna: nu ska ni gå in i staden och så ska ni leta rätt på en man som bär en vattenkruka. Och bara det är ju någonting väldigt, väldigt märkligt. Därför att män bar inte vattenkrukor på den tiden. Det gjorde kvinnor. Så var det. Det var kvinnorna som arbetade. Det gör de ju även idag. Men lärjungarna går alltså in i staden. Och så ser de den här mannen med vattenkruka. Och på Jesu uppdrag Så hade han sagt till de lärjungarna: nu ska ni följa den här mannen och så ska ni följa honom till han kommer till ett rum. Och där ska vi hålla måltid. Och så kommer de till den övre våningen i den här salen. Vi kan tycka att det var väldigt konstigt att där fanns ett redan färdigt dukat bord. Men vi ska komma ihåg, det var påskhögtid. Alla pilgrimer, många troende, hade samlats i Jerusalem precis vid denna tiden. Och det är inte märkvärdigare där än vad det är här när det blir stora konferenser, typ Hönö eller någonting sånt. Då är det nästan så folk flyttar ut ifrån sina hus bara för att de som vill komma och lyssna ska kunna bosätta sig och få hus och tak över huvudet. Så var det här också. Man hade förberett för att det skulle komma enormt mycket folk. Och nu hittar lärjungarna den här salen. Och så är det påsk. Och så kommer Jesus upp till den övre salen. Och så sitter alla lärjungarna där. Och så börjar de att fira påsk. Och då tänker naturligtvis lärjungarna så här. Nu ska vi göra precis som man gjorde i andra Mosebok 12. Men då gör Jesus någonting väldigt märkvärdigt. Han ger den här högtiden som de är samlade en helt ny dimension. En befrielsens högtid. Och den här gudstjänsten, det är ju det som Johannes talar om. Är det inte så det står här uppe? Se Guds lamm som borttager världens synd. Och det är precis detta de samlas för. Och det de gör där, det är det vi firar idag. En befrielsens högtid för dig och mig. Det är ingen examen. Utan det är människor som har behov på ett eller annat sätt. I nattvarden finns två element. Och brödet, det är inte bara en symbol. Det är inte istället för. Utan Kristus säger så här. Detta är min kropp. Detta är jag, Kristus. Och vi finner också i Jesaja 53. Vi ska slå upp Jesaja 53. Och där står det så här. Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor han tog på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. I många, många sammanhang så har jag hört talas om hur nattvarden och brödet som är Kristus, har varit en upprinnelse till helande, försoning, till läkedom. Tröst för alla, för många av dem som kommer och tar emot brödet som Jesu Kristi kropp. För Jesus säger, detta är jag. Detta är jag. Brödet skulle också vara osyrat, läser vi i andra Mosebok. Och det kan vi ibland undra varför det är. Jo, därför att brödet hade de ju inte gäst på den tiden, utan de hade en surdeg. Och surdegen har alltid varit i Bibeln detsamma som någonting som är orent. Och därför vill man inte ha alltså ett bröd där man har surdeg i, för surdegen är symbolen för det orena, det som är mellan eller som kan vara mellan dig och Kristus. Utan man vill ha det osyrade brödet. Och där har vi gjort vårt val, vi som tillhör det osyrade folket, vi som firar det osyrade folkets högtid, för brödet är Kristus, det osyrade brödet. Vinet, det nya förbundsblodet, längtan efter att vara ren inför Kristus. Guds sons blod som renar från all synd, läser vi. Blodet i Gamla testamentet, i den texten vi läste, som ströks på brädorna utanför dörren. Och då skrev man också den av de allra viktigaste hebreiska bokstäverna. Den som står för liv eller levande. Och det är ju där vi vill vara. Blodet som är för vår skull. Ty du är välsignad eftersom du dricker av välsignelsens bägare. Och detta är ju hemligheten i nattvarden. Det felfria lammet. Som Gamla testamentet talar om. Som Jesus relaterar till. Som är slaktat och offrat för dig. Och där vi får komma fram och få helande för kropp och själ. Och bli befriade ifrån slaveri. Utan komma, precis som Johannes, närmre Kristus. Alltså nattvarden är någonting väldigt, väldigt speciellt. Och jag tror aldrig jag har fått den insikten i nattvarden förrän de sista åren. Utan man har väl tänkt att det är, ja, det står ju, det ska vara en åminnelsehögtid. Men det är mer än så. Det är mycket mer än så. Därför Kristus säger om brödet, det är jag. Och Kristus säger om blodet, det är mitt blod. Guds sons lams blod som renar från all synd. Vi läser ju i välsignelsen, Herren välsigne dig. Och vi sjöng också i sången här om nåden som räcker. Om nåden som finns överallt. Och sen så får vi då läsa också de fantastiska orden. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ger dig frid. Det är precis det vi ska vara med om idag. När vi firar den heliga nattvarden. Vi får uppleva den här friden. Att vi får äta brödet som är han. Vi får dricka befrielsens bägare. Ty det är det sanna Jesu Kristi blod. Amen. Tackar dig himmelske Fader för att du är med oss här denna stunden. Att du tar hand om allt här, Herre. Att du ger oss av din frid och din välsignelse. Att du ger oss av din nåd. Och att du är här. Att du tar emot oss alla. Och så får vi fylla på av dig och gå ut i vardagen. Du tar hand om oss på vägen hem. Nattens vila. Du tar hand om oss dagar framöver. Och vi vill bara en sak, Herre. Att få vara i din vilja.